Det här föredraget spelades in den 8 november 2025 på Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejdskonferens Vindkraftens roll i energisystemet. Det finns en presentation på vår hemsida umea.naturskyddsföreningen.se där du kan följa med. I det här föredraget så användes publikmikrofonen lite varierande, så ibland så har jag försökt att höja upp nivån och det kan göra att det blir lite brusigt och jag ber om ursäkt för det. Den ni nu ska få lyssna på är Jan Albertsson från Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd.
Ja, men generellt i allmänhet så har vi väl tänkt oss det här med vindkraftverk till havs. Det är mindre konflikter och mindre folk som blir irriterade. Och ja, det skulle bli en större acceptans ute till havs. Och det är väl delvis sant också, men inte helt och hållet ändå. Det är ju jämnare och starkare vindar där ute också, ett plus för vindkraften. Det har som sagt varit ett uppdrag. Det är ju Havs- och vattenmyndigheten la väl fram nya havsplaner, eller förslag till nya havsplaner i februari i år. Och innan dess har ju då Energimyndigheten tagit fram underlag. De har liksom pekat ut bra områden för att producera energi. Och så har Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter har liksom, ja, kommit med andra vinklar på det hela. Så har man kommit till ett samlat förslag då. De gamla havsplanerna, de hade ju en upp till 20-30 terawattimmar per år låg de på. Uppdraget har varit att skaka fram arealer så att man kan klämma fram ytterligare 90 terawattimmar. Så att tillsammans skulle man vara uppe i 120, vilket är väldigt mycket. Och det är ju bara allmänna områdesplaner. Det är ju inte så här konkreta projekteringar, utan det är bara att ta fram arealer. Men inför en sån grej så undrar vi naturligtvis vad det kan ha för effekt på havsmiljön. Ja, vindkraftverk, de ska ju byggas. Om man ska ha dem så måste man bygga dem, och det blir en anläggningsfas. Och det ger ju upphov till en massa ljud. Här ser vi lite, det är inte fullständigt det här, men det är lite olika fundament som ska sättas fast, ställas eller på något sätt, ja, monteras ut i havsmiljön. Och den där vänstra är väl, som jag förstår, den mest vanliga, monopile. Den är som en, ja. Och när man ska förankra dem där, då bankar man ner en stor cylinder. Den kan vara ganska stor, men den ska slås ner i botten och det blir ett förfärligt ljud. Impulsivt ljud. Och det här med vatten, det är ju alltså, som dykare så är det ju så här att man kan vara uppe ovanför ytan och så hör man ingen motorbåt. Och så dyker man ner och så hör man en motorbåt. Så att vattnet är väldigt tätt. Ljudet går väldigt långt. Och det går så fort så vi människor, man hör inte, jag kan inte avgöra varifrån kommer det här ljudet. Utan det blir sån tidsskillnad mellan det når ena och andra örat. Det är så liten så det, vi hinner inte detektera det. Ja, och fiskar och tumlare och sälar är ju inte sämre än oss. De hör ju väldigt bra. Fiskar kan höra väldigt bra. De har ju hörselstenar, hörselorgan, och många hör med simblåsan. En del har ben som förbinder dem och de hör ännu bättre. Och man vet att de kan skadas av höga ljud. Det kan vara allt ifrån att de, ja, detekterar det. Sen kan det bli att de påverkar beteenden och de flyr iväg. Men de kan, liksom vi, så kan de få temporära hörselnedsättningar. Permanenta hörselnedsättningar. De kan till och med dö om de är väldigt nära. Men det finns god information att det finns faktiskt metoder att minska det här. Det finns en massa, jag har inte sett dem själv, de här prylarna, så att jag pratar om saker som jag inte vet hur de ser ut, men man kan trä rör utanpå alltihop när man ska banka ner. Dubbelrör som isolerar mot ljud utåt. Man kan, mellanrummet kan antingen pumpas tomt eller man kan stoppa in någonting isolerande där och så slår man. Eller så kan man hänga någon nät och strumpor runt alltihop och sätta in massa plastkulor och sånt. Dämpar också ljudet väldigt bra. Som sagt, jag har inte sett de här prylarna än. Jag blir lite nyfiken. Man kan ju ha också speciella ljud innan man börjar som skrämmer bort fiskar, tumlare och sälar. En annan grej man kör med ofta är att man stegrar upp ljudet. Man börjar lite försiktigt med någonting. Ta lite lugnt i början, för då hinner de fly iväg. Sen kan man stegra upp volymen så småningom då, och då har de flesta fiskarna förmodligen stuckit iväg. Sen kan man ju välja årstider, men man kan ju, det finns ju mer eller mindre lämpliga eller olämpliga årstider för det här. Man måste ju inte vara när fiskarna har lekperioder och leker i området. Eller det kanske är en samling av sälar eller tumlare. En annan faktor är det här med sediment, att man rör upp en massa grums när man jobbar. Och det kan ju vara, ska man borra till exempel, kan det bli ganska mycket. Men problemen är ju övergående trots allt. Sedimentet lägger sig igen. Och man kan ju även här välja olika arbetsperioder. Här är det liksom lite spegelvänt. De här ljudproblemen är ju vuxna djur som drabbas värst. Medan det här med sediment är liksom värre för ägg och larver. Så det är lite spegelvänt. Men det är mycket som är likt det här med allmän byggverksamhet. Jag tror att det är någon konsensus om att de här går att hantera. De här flesta problemen. Nu går vi in på fåglar. Nu känner jag mig ute på halis bland en massa duktiga ornitologer här, men jag ska göra mitt bästa. Vi har sett de här tre orden ett par gånger idag. Barriäreffekter, undanträngning och kollisioner. De finns ju till havs också. Och vi tar den där första gruppen fåglar som jag nämnt. Där så är det några som är särskilt utsatta. De här är utpekade. Alfågel, smålom, svärta och sjöorre. De är ju lite, alltså de flesta av dem där, jag tror faktiskt alla, ja, smålommen sätter lite frågetecken för, men de äter ju faktiskt bottenfauna de här. De dyker ner till botten och äter det som finns där. Och det här är sådana här paradexempel på där det kan bli konflikter med vindkraft. De söker föda på de här grundare bankarna. Det är alltså bankar som är lite grunda och hårdare bottnar med mängder med blåmusslor. Och så utanför omkring har vi de här stora vidsträckta mjukbottenområdena. Så de här fåglarna samlas just här. Och de var åtminstone inledningsvis verkligen i fokus för vindkraftutbyggnaden. Så det var ett, jag var med från början här på lite olika saker. Och alfågeln var liksom utpekad som det kom direkt. Och det är ju så att vi har ju en stor del av världspopulationen övervintrar på några bankar i Östersjön. Och det är då att de skulle kunna bli undanträngda. De kan inte vara i sitt habitat. Och de är utpekade som fåglar som undviker. De tycker inte om vindkraftparker. Men vi har även de här kolonierna av häckande sjöfåglar. Vi har ju grisslorna då. Och det är ju samma med dem. De häckar ju då. De har ju en tät trafik mellan sina bon. De har ju uppväxande ungar som ska ha mat jämnt. Och där tänker man sig att det är inte bra om de har barriäreffekter. Om de måste ta omvägar. Dyra, kostsamma omvägar. Eller kanske rent av inte tycker att de kan vara i vissa områden. De är lite, inte lika kända för att vara undvikare, de här grisslorna. De flyger också ofta väldigt lågt över vattnet. Men det ska man inte säga att det inte har effekter på dem. Innan jag börjar med det här borde jag ha sagt också att det vi vet om det här idag, det bygger ju på dagens parker. Som Antoine var inne på så håller parkerna på att bli mycket större. Och faktiskt längre mellan de enstaka verken. Så att de kunskaper vi har idag är inte riktigt anpassade till det kommer att bli. Vi ska inte glömma flyttfåglarna. Vi har ju de koncentrerade rutter. Vissa fåglar, termikflyttare, rovfåglar, de vill verkligen ha uppvindar och de gillar inte öppet vatten. Och det är en tät trafik till exempel här över Kvarken. Och det här vi har varit inne på tidigare idag, att vi vet dåligt dödstalen för de här fåglarna på land. Och man vet väl ännu mindre till havs. Det är ännu värre där att ta reda på hur det egentligen är med den problematiken. Vi får inte glömma fladdermössen. Det står klart mer och mer att det är en stor, alltså det är många fladdermöss som faller offer i det här. Och det finns i alla fall två flyttande arter har vi. Som jag inte själv känner till, men de heter stor brun fladdermus. Och trollpipistrell säger inte mig någonting riktigt själv, men kanske någon av er. Och då går vi över till effekter under driftfasen. Vi har pratat om reveffekten som vi allmänhet tycker är någonting positivt. Det blir ju liksom mer av saker och ting. Lite rikare biodiversitet. Det är ju så att vi ser den här stolpen där som går upp i vattnet. Den omgivande mjukbotten, men här har vi då en hård yta som det kan börja växa musslor på, havstulpaner och annat. De sitter där och filtrerar och fångar in föda från fria vattnet och så kanske landar lite fekalier och annat nere på botten och gynnar samhället där. Så att det blir ett rikt system omkring. Och vi har sett att fisk gillar det här också. Sen är det väl så att man tror väl att det produceras inte mer fisk, utan det kanske är en anlockning av fisk. De gillar att komma hit. Och vi tycker väl i allmänhet att det här är bra, men man kan säga ett litet men. Vi kommer sen till utförbankarna, så kanske jag kan gå in på det mer. Att det är väl inte alltid bra om det är mer av allting. Ja. Sen har vi lite andra effekter som har stötts och blötts. Jag kan säga mycket av det jag säger. Det är inte jag som har kommit på det. Det har ni säkert listat ut. Men jag lutar mig mycket på ett projekt som heter Vindval. Naturvårdsverket har ett stort block av forskningsprojekt som hämtar in kunskap om vindkraften. Och de har sammanställt det på ett väldigt fint sätt. Man har pratat om ljud och ljus från befintliga verk i drift, och man har stött och blött det där, och man ser att många fiskar och så kan ju detektera sånt här, men ja, man håller på att landa ändå att det här är inga viktiga saker. Alltså de lockas ju faktiskt dit av den här reveffekten, och de kan inte otrivas så vansinnigt. Och det kan gälla sälar och tumlar också, de kan faktiskt vara inne bland verken, och det är väl inget de talar för att det där skulle vara något problem. Elektromagnetiska fält, det pratar man ju om tidigt, och man oroade sig för ålen. Den orienterar ju sig med sådana saker. Och det är förvisso fält runt de här kablarna. Det kan vara likströmskablar och växelströmskablar. Och man har lagt ner en del möda på att se hur ålen reagerar, och man ser att den känner ju av de här. Då den passerar en kabel så tappar den lite koncepterna lite grann, men den hämtar snabbt upp det igen. Den har passerat kabeln. Där fälten försvinner efter bara några meter. Så att man har väl avfärdat det här som någon betydande faktor. Sen var det spridning av olika ämnen. Här var det faktiskt, ja, det var i media, och det var, ja, men jag kände också att, eller det var folk som kom till mig och påpekade att det var så här. Så jag blev lite nyfiken, men jag tänkte göra så här. Jag lutar mig mot Naturvårdsverket och så avlivar jag dem där som myter. Det finns faktiskt på deras hemsida, står det, vanliga missuppfattningar om vindkraft. Har de vågat sig på att sticka ut hakan? De kan sprida vissa av de här ämnen, men i väldigt små mängder jämfört med andra källor. Så mikroplaster, det är helt andra saker, som det är däckslitage och det är textilier och kosmetika och så vidare. Och bisfenol A, det är helt försumbart jämfört med vad vi får med oss i livsmedelsförpackningar. Så jag lutar mig på Naturvårdsverket och säger att det var myter det här. Mm. Ja, sen är det lite svårare fråga sen. Salinitet, salthalt och det här. Det var ju också någonting som kom tidigt. Man funderade, vad betyder det här med för havets, ja, hydrografin alltså. Det är så att vinden avtar ju faktiskt bakom verken här, och en stor vindkraftutbyggnad, det blir en förändring i den här omblandningen i havet. Det blir en sämre omblandning. Och SMHI har jobbat med det här, och det här är ju datamodeller. Det är ju ingen som har kunnat se det här i verkligheten, utan det är bara stora datorer som står och tuffar. Men de finner att det kan faktiskt öka temperaturen och saltheten lite grann i bottenvattnet vid en riktigt stor utbyggnad. Men i nästa mening konstaterar de också att det är rätt försumbart jämfört med vad klimatförändringarna gör. Så att det kanske inte är någon stor historia ändå. Men då har vi de här utförbankarna, de här grunda. För det var också någonting som diskuterades tidigt, att de är beroende av en viss strömning och uppvällning. Och det har inte jag sett någon som har studerat faktiskt. Men det var en faktor vi diskuterade mycket när vi jobbade med utförbankarna för ett tag. Jag har ett förflutet på Umeå Marina Forskningscentrum, så jag var med och inventerade de här områdena. Men ja, som sagt, en lång rad, ja.
Det där med mikroplaster, men det har ju tippat några vindkraftverk på land.
Ja.
Och vad har det nu? När de där vingarna,
ja,
är ju glasfiber. Mm. När de där kraschar, mm, var det en enorm spridning av plaster ute i naturen.
Mm.
Till havs.
Ja.
Slå sönder och sprid.
Ja, det är ju en poäng det där. Jag ska inte svära mig fri från det där. Vad gäller rotorer så har det väl blivit ett återvinningssystem nu som ligger, som jag tror har landat nu. Förut så deponerades ju de. Men där, det är några nya regler och möjligheter. Jag tror 2025 är något brytningsår att det ska, jag vet inte om du vet mer om det här, men det ska bli en bra återvinning av de här. Men det kan ju tänkas att enstaka olyckor har gjort en del. Men återigen, jag lutar mig på Naturvårdsverket här. Och det är liksom i vanlig drift, det är inte någon... Ja, frågan var, det hade hänt någon olycka, något vindkraftverk har tippat och det var väldigt mycket observationer av det här glasfibret ute i naturen då. Och det är någon glasfiberkomposit, det är någon blandning av glasfiber och hårdplast. Ungefär samma som finns i alla fritidsbåtar nu. Ja, men nu har vi tittat på lite effekter. Då kan vi börja fråga oss var vi kan ha dem. Eller var vi inte kan ha dem. Vi börjar med det. Vi börjar fråga var vi inte ska ha vindkraftverk till havs. Och var ska vi ha restriktioner i anläggningsskedet. Då är jag och tittar i den här vindvalrapporten igen. En av dem som heter den bra titeln Hållbar vindkraft i Östersjön. Och då har man pekat ut några områden som kräver särskilda restriktioner när man anlägger vindkraftverken i byggfasen. Hoppas ni inte tycker det är tråkigt att vi är så långt hemifrån. Ni känner ju igen Öland och Gotland och sånt här. Hoppas att vi kan fatta lite intresse ändå för det här. Men där nere har de ju några arter som har ganska dåligt skick i populationerna. Och då menar man att det krävs lite extra för att hantera dem. Jag tänker då speciellt på tumlare kanske. Eller det tänker jag på. Jag tänker på tumlare. Och de får ju sina ungar, eller kalvar ska man säga. Jag tycker det låter knäppt. Jag vill säga ungar. Kalv, nej. Nej, men de får dem på sommaren då. Och de vistas i det här, jag kan säga det orangea området, det sammanslaget. Det var lite, jag fick inte till bilden som jag ville. Men tumlaren är ju huvudsak mer, ja men det här, så här. Medan knubbsälen är runt Öland och Kalmarsund. Men tillsammans så skulle de här kräva en försiktighetsperiod på sommaren där man egentligen inte ska jobba med anläggningsarbeten. Även om man har dämpning. Populationerna är så, alltså tumlaren, Östersjötumlaren är bara några hundra individer det handlar om. Väldigt känslig. Och knubbsälen har sina platser den vill ligga på sommaren där den diar sin kut och den byter päls. Då är de också knutna till särskilda områden och där vill man då inte tillåta. Det här är förslag, alltså allt är det. Jag kan inte se att det här har vunnit någon lagakraft, men det är förslag. Men torsk då, varför ska vi liksom tänka på den i det här sammanhanget? Ja, men den har tydligen en kommunikation vid leken. Den brummar lite till varann så här. Nu är jag på gång. Och med tanke på torskens dåliga situation i Östersjön så tänker man att det här är ingenting vi vill störa, den här leken. Så det är en restriktionsperiod på, det var lite oklart, jag försökte förstå vad det är. För att i Öresund där är det en ganska tydlig lekperiod på vintern i januari, februari, mars. Men det var lite mer oklart här. Det är lite mer utdraget i tiden. Om ni undrar över det här konstiga utseendet här och det är så inflikat och så är det helt enkelt det danska vatten. Runt Bornholm. De har inte gett sig in på att sätta färger på andra länders områden. Och så är det en buffertzon där för att man ska, inget högt ljud ska nå in i de här kärnområdena. Mm. Och det var då särskilda behov. Det betyder ju inte att man bör jobba hela året i alla andra områden. Utan allmänna hänsynsåtgärder är ju viktigt ändå. Men till skillnad från den torsken till exempel som leker då i, alltså Östersjöns population leker på några mycket begränsade områden. Så de flesta andra fiskar har ju väldigt stora områden. Strömming har ju massor med olika lekområden. Skarpsill lika så. Så att man kan inte peka ut områden på det sättet riktigt. Men vi behöver absolut ta hänsyn till de här lokala populationerna. Och det blir specifika sådana här MKB och tillståndsärenden. Det kan ju mycket väl sluta med restriktioner. Ändå. Ja, nu kommer vi in på fåglar i projekten. Nu kanske ornitologerna redan vrider sig här där de ser att det saknas en massa rött uppe i kvarken. Det är lika gott jag hoppar på en gång och säger att de som skrev rapporten sa att de hade inte underlag den här gången att ta med flyttfåglarna. Så därför saknas det lite rött, till exempel i norra Kvarken hos oss. Vi ville väl gärna ha en röd korridor rakt över egentligen. Och det var de som gjorde det här tyckte ju samma sak, att det här är en viktig faktor, men det kom inte med den här gången. Vi ser ju här några stora röda områden här. Söder om Gotland så har vi där Hoburgs bank och så har vi två midsjöbankar. Det var ju sådana här nyckelområden för alfågel och även andra fåglar också. Ja, och här har vi ju knubbsälsområden och sen har vi sådana här kustnära fågelområden. Uppe hos oss här är ute vid, det där måste vara Bonden, Sydostbrotten, Värnersgrund, Långrogrund. Och där handlar det väl mycket om häckande fåglar. Grisslor, sillgrisslor, tordmule, kanske tobisgrissla. Så, och sen la man i det här projektet så la man in en 20% skyddsområde runt hela kusten. Alltså inte mer än 20% utbyggnad i den här zonen. De kom inte längre så vad gäller fåglar den här gången. Mm. Men det kommer lite mer om flyttfåglar snart. En annan område vi inte bör ha vindkraftparker, det är ju skyddade områden. Det tycker Naturskyddsföreningen och egentligen alla tycker väl det. Men med det sagt så vet jag att Naturvårdsverket då funderade på ett tag att ändå göra lite avsteg från det här. Det har hänt en utveckling genom åren som jag ska försöka berätta om. Det här med skydd, det handlar ju främst om utsjöbankar. Det är alltså områden lite längre ute till havs som är att de är åtskilda från fastlandet av ett djupare område emellan. Och de är lite grundare. De utgör ju bara några procent av Sveriges havsområden, de här. Så det är inte några stora områden vi pratar om totalt sett. Och de ligger långt ifrån fastlandet, så vattnet är väldigt klart och fint där ute. Algerna växer väldigt långt ner. De finner ljus till mycket större djup än vad de gör om du är här precis vid kusten. Ja, de är ju långt ifrån älvar och alla möjliga former av utsläpp. Och havets djup emellan har väl en själv. Ja, det blir liksom en tendens till klarare vatten längre ut av många skäl. Och de anses som viktiga tillflyktsorter, alltså områden där det har blivit övergödning och sånt. Närmare kusten finns det utrymme för de här att leva kvar. Ha ett bättre liv där ute i det renare, finare vattnet. Och man ser dem också som spridningsområden, att de kan länka samman olika områden genom att det blir inte bara en kuststräcka utan det kan hoppa lite så här då. Men det kommer fram till att de här bör vi skydda. Det inventerades mycket 2004 till 2008 och jag var med på det här då. Vi jobbade här i Bottniska viken. Och under arbetets gång så blev det liksom från början, när vi började hade de första diskussionerna på Naturvårdsverket, och handlade om artrikedom. Allt som inte var artrikt, det blev liksom låga poänger på allt. Men sen utvecklades det till en lite annan syn med tiden, att ursprunglighet och representativitet kom liksom med, och då blev det liksom annat. Jag blev lite stött, jag såg att de här norrländska utsjöbankarna fick så låga poänger i de här inledande bedömningarna. Jag tyckte det var lite fel. Vi kan titta på några exempel här. Här är Storgrundet utanför Söderhamn. Och det är sådana här, också tänker då de här stora mjukbottenfälten, de här leriga bottnarna omkring. Och så höjs det upp en pall och så har det sån här rik vegetation. Vi ser blåstång heller, eller om det är smaltång. Det var just de där åren kom man fram till att det finns ju två arter av de här i Östersjön. De har lyckats bilda en ny art här bara sedan istiden. Så det är två arter som är ganska likadana. Jag vet faktiskt inte vilken det är vi ser just nu. Ett grund utanför Härnösand har vi, det heter Vänta litets grund. Och det var helt annorlunda, såg det ut. Det var istället en massa blåmusslor. Det är våra norrländska småmusslor. De är lite mindre då, eller ganska mycket mindre än de som är på västkusten. Det anses vara saltstress, det är lite för utsötat vatten här. Men det är just sådana här som alfåglarna och de här andra och ejder och de här dyker efter på de här övervintringsområdena. Så det är inte alls lika stora mängder här, men det var lite uppseendeväckande att vi hittade dem så här långt norrut. Det här kan kanske inte vara något viktigt övervintringsområde. För vanliga vintrar så är det väl is här uppe. Men om vi är på väg mot mindre isperioder här i Botniska viken, då kan ju de här områdena bli mer attraktiva som övervintringsområden med tiden. Det här har blivit Natura 2000-område sedan den här inventeringen. Och så är vi nere på Finngrundet, ett väldigt stort grundområde. Det har också blivit Natura 2000-område. Och det är väldigt marin karaktär på det här området. Det är mycket röda alger och bruna alger. Och här ser vi någon som heter gaffeltång här. En röd alg faktiskt, den är väldigt blek där uppe men mår väldigt bra. Mycket fossil hittar man här i det här området. Det här är faktiskt omtalat som att det övervintrar en del alfågel här nere. Det här är ju från Gävle då utåt så. Lite lindrigare vintrar går det säkert fint för dem att övervintra här. Annars är det lite lommar och ejder och tobisgrissla och sånt. Flyttar vi oss upp till Bottenviken, där är det väldigt ensligt. En ödeslig skönhet där uppe. Mycket få arter, det är diverse små gröna alger här som är helt övervuxna av kiselalger. Men återigen, vi får inte glömma det där som, vi får inte stirra oss blinda på biodiversitet i alla lägen utan vi måste titta på ekosystemfunktionerna. Och de här grunden är ju viktiga för fågel och fisk. Fisken är en tånglake förresten som är väldigt snäll och trevlig fisk mot en fotograf. Den har väldigt tålamod. Jag kan ligga och joxa med alla konstiga knappar på kameran. Och den ligger snällt och väntar på att bli fotograferad. Så. Den är jag kompis med. Den här, just den här rata storgrön, tror jag är påtänkt för exploatering faktiskt. Jag vet inte hur långt planen har gått med. Jag har sett lite grann i media. Det är synd för den utsjöbank. Varför ska man inte bygga på utsjöbankarna nu då? Ja, jag var ju inne på det där med ändrade vind- och strömningsförhållanden som väl egentligen kanske ingen har kunnat visa än riktigt. Men det är ändå tanken att man, om man sätter upp en massa snurror och fundament på sån här, hur blir det med strömmar och vindar? Lite oklart. Och sen har vi då det här förändrade substratet, reveffekten. Och kanske lite, sa du, kring kablar. Det blir kablar och transformatorstationer och sånt här. Och det har ju en förändring och hur ska man se på det där? En reveffekt mer. Men man kan ju faktiskt förändra bankarna mot vad de var från början. Det måste man tänka. Så att jag tycker det är en viktig princip att man ska inte bygga på skyddade områden. Ursprungligheten minskar som sagt. Och diverse störningar. Ett svampdjur som vi ser här förresten. Det var väldigt vanliga uppe i Bottenviken. Som filtrerar vatten. Ja, men vi vänder på det nu. Nu sa vi var vi ska vi inte bygga. Så då vänder vi på det hela. Vart ska vi bygga? Vart kan vi bygga? Vi försöker att se vad som återstår efter att vi drar ifrån skyddade områden. Eller olämpliga områden. Antoine var inne på det här lite grann redan. Men vi repeterar lite grann då att det har blivit en förskjutning av djupet som man kan bygga på. För att jag har någon minne när jag jobbade med det här då 2004-2008. Jag tror att man sa att inte gärna mer än 30-40 meter djup skulle det vara. Det var det tekniskt för omöjligt. Och därför hamnade ju utsjöbankarna väldigt mycket i vågskålen där. De var som, verkligen var de som var påtänkta för exploatering. Sen var vi inne på redan också att man håller på att utveckla flytande fundament. Och mig veteligen har vi inga i Sverige ännu. Men eller? Nej, inte byggt. Nej, men det är mycket möjligt att de här är på gång. Och oavsett hur det blir med det så är det ju så att det är möjligt att bygga dem på större djup än tidigare. Antingen med fundamenten som faktiskt går till 70 meter eller något sånt. Kanske mer med de här. Så att det har förskjutits neråt. Och vi har också varit inne på att de har blivit större, de här vindkraftverken. Det var ju 2010 var väl ett vanligt exempel. Det var 130-160 meters total höjd. Och 2030 kanske denna total höjd kanske är 300-370. Och samtidigt så ska väl avstånden växa mellan verken, har man tänkt. Det är liksom inte optimalt att placera dem närmare då, för de tar för mycket vind av varandra. Så att, ja, jag såg en siffra här på 2-3 kilometer mellan verken som en förväntad. Så det är nog helt annat än vad vi har idag. Och kommer de här flytande så öppnar det naturligtvis väldigt stora arealer i Östersjön. Många stora områden vi kan bygga på. Om vi gör det eller inte, det är väl en annan fråga. Men där är det ju så att Östersjön har ju stora områden med syrefria bottnar. Det finns inget syre på botten. Och då tänker man, ja, det här är ju en ganska lågvärdig biologisk miljö, kan man tycka då. Det är väl uppenbart att det är bra att bygga där. Och det är ju möjligt att det är så, men då får man tänka sig för med de här fundamenten. Det finns en typ av fundament där vajrarna eller kättingarna är inte spända. Utan den kan öppna för att kättingar och sånt dras efter botten. Och det skulle inte vara bra där nere, förmodligen inte. För det skulle kunna bli väldigt stort frisläppande av fosfor som sitter i de bottnarna. Kanske miljögifter. Men det finns fundament som det står i spänn så att den inte släpas runt. Så det finns ju lite möjligheter. Vi har redan tittat lite grann på den här, men vi får se den igen. Den är ju ganska intressant. Ja. Mm. Ja. Vad händer med vajrarna här om de... Om det blir sidsjö och de står i spänn så här. Ja. Ja. Jag kan bara svara att jag har väl tänkt samma tanke som du. Jag har bara de här bilderna som jag har. Men eftersom de avbildar dem så. Nej, jag kan ingenting om det där. Men ja, det är ett ökat intresse för i alla fall flytande vindkraftverk. Men det här var ju då de här, det här kommer från Naturskyddsföreningens positionspapper som är väldigt åskådligt och fint tycker jag. Och då jag såg den första gången så noterade jag faktiskt, det är ju en separation här om man tittar på Botniska viken. Det är inte 100%, men det är ändå stoppområden och försiktighetsområden, de här röda. De är ju närmare kusten. Och rätt ofta är Energimyndighetens områden som de har pekat ut och projekteringsområden, de här blå, de ligger en bra bit ut. Redan nu. Så att det här är ju en, man säger, minskad konflikt jämfört med hur läget var då för 20 år sedan. Vi kan notera också att det är mycket mer stoppområden och sånt nere i egentliga Östersjön. Och det är inte försvarshänsyn med i det här tror jag, utan det är nog flyttfåglarna som har ökat på områdena rätt mycket här nere. Och så hade vi redan det jag visade med tumlare och knubbsäl, torsk. Så det är mycket mer stopp- och försiktighetsområden där nere. Om man tittar uppe hos oss. Ja, vi har nog blått där, ja, väldigt nära oss. Det är nog inte aktuellt längre. Det var de här som vi hade något samråd med något tidigt. Vad de här, offshore wind heter de så. Jag tvivlar på att det är aktuellt längre. Nu har jag en fråga där borta.
Har man sett det som en möjlighet att bygga såna här på syrefria bottnar? Alltså jag tänker att det kan byggas på filtrerare och alger och så vidare. På de här, om det fungerar som en hård botten som du sa förut.
Ja men det tror jag. Som tanke har det nog absolut funnits. Sen då det gäller reveffekten, då blir det ju naturligtvis så att det blir, säg att det är syrefritt och en bra bit upp i vattenmassan. Så där kommer nog ingenting att växa. Det kommer inte bli någon reveffekt där. Men sen kommer den ovanför en gräns där det finns syre. Det är just de två vattenlager som ligger ovanpå varann. Så det övre laget skulle kunna bli en reveffekt. Absolut.
Och det är ingenting som kan röra sig neråt? Eller?
Nej, det måste ha syre. Det som, ingenting kan börja växa där det inte finns syre. Ja, vi kommer till det där med pumpningen. Jag tänkte ta några ord om det också. Ja, vad är klockan förresten? Oj. Ja, jag ska försöka. Jag har inte så mycket kvar. Men som sagt, vi har mycket mer här och skillnaden har väl blivit ännu större sedan den här försvarshänsynen kom in. Jag ska inte ge mig in på vad som är fel och rätt i det här. Det blev nej till 13 parker av regeringen förra hösten. Så det har ytterligare ökat på den här att det kanske är mer intressant uppe i Bottniska viken. Här kommer vi in på lite möjliga sidor. Det händer ju mycket när man gör, alltså det påverkar många andra näringar. Vi har ju det här att det blir som en refug från trålfiske. I alla fall sa man så med de här gamla verken. Nu vet inte jag, nu blir det så pass stort mellan verken så att jag vet inte om den där faktorn du skakar på huvudet. Ja, jag kan tänka mig det. Det där skulle de kunna tråla emellan. Och samtidigt är det kablar där. Kanske, så jag vet inte, men så här gick snacket tidigare i alla fall. Och att då skulle det bli en återhämtning av pressade fiskbestånd. Och kolsänka, man har pratat om man inte trålar i botten och de får vara i fred så kan de fånga mer kol också. Men samtidigt är det en uppenbar intressekonflikt med yrkesfisket det här. Det får man ju säga. Möjligheten att odla alger och musslor mellan verken har ju nämnt, så den är ju potentiellt möjlig. Syresättning av havsbotten var den du väckte frågan här och det har man ju funderat på, för det är ju stora områden där det finns lite eller inget syre. Och redan innan det här med vindkraftverken så där långt ut var på tal så är det ju, det fanns alltså diskussioner som åtgärd mot Östersjön tidigare också, att man skulle pumpa ner vatten. Det var väl två läger inom forskningen. Några som tyckte att varenda krona ska användas till att minska tillförseln från land av näringsämnen. Men andra kanske ja, lite innovativa teknikintresserade tyckte att vi ska satsa på sådana här lite skojigare lösningar och pumpa ner. Och det ansågs väl helt orealistiskt då. Men det blir ju lite annan situation nu om det blir en massa vindkraftverk där ute. Jag ska inte säga hur realistiskt det är, men mer realistiskt än tidigare i alla fall. Och vätgasproduktion har nämnts. Jag bara nämner det, jag vet inte riktigt hur realistiskt det är, men en sidoprodukt av det i så fall det är syre, syrgas. Så att det finns beröringspunkter. Vi sammanfattar det här att om vi tittar på, vi drar bort de områden som är skyddade, olämpliga eller så, och ser hur mycket som är kvar, så är det ganska stor potential. Det finns ganska mycket arealer att ta av om vi pratar biologi. Men då kom det här med försvaret, så vi vet ju inte riktigt var det slutar. Det påverkade väl oss inte så mycket här uppe, men helt klart det egentliga Östersjön blir en stor förändring. Men någonting man har nämnt här uppe, det är ju vintersjöfarten också. Man tycker att den måste ha lite möjlighet till alternativa rutter. Om det blir så här riktiga isvintrar då. Om man kanske skulle ha behov av att ändra kurs så måste man kunna göra det. Och så är det ekonomi och avvägningar. Och det går in i varann egentligen. Ekonomi och politisk vilja. Det här att vindkraften sades vara, du sa att den var olönsam nu. Det, ja, så är det väl. Liksom det har blivit mycket mindre investeringar och sånt. Och det är ju naturligtvis, jag tror ett tag var det väl också var det så att industrin, de som det önskades att det satsades på anslutningspunkter på land. Och så sa man nej till det från statligt håll. Visst var det något sånt. Nej, just det. Och det är ju ett allvarligt av. Men det är ju ingenting som har med biologi att göra. Det är ju ekonomi och politisk vilja. Men det är väl det som är. Och det är väl globalt går det väl lite trögt. Det är väl inte bara i Sverige det här med. Och det är olika. Men som sagt, så länge vi håller oss till biologi så finns det ju rätt bra möjligheter, tror jag. Sen är det viktigt att vi tänker på med kumulativa effekter. Mycket jag har sagt idag, eller vi har sagt idag, det är väl att man har en viss uppbyggnadsnivå, men börjar det bli riktigt mycket, då kan det ju bli, kanske bli för många verk till slut, så fåglarna pallar inte med. Vem vet? Det vet vi inte. Och så måste vi titta på vindkraftens effekt på andra verksamheter. Det här med fiske, vad händer med det? Ja, men det var allt.